Får jag be församlingen stå upp? Jag har den smärtsamma uppgiften idag att tillkännage att en av oss, en av de stora, för att inte säga den största, har gått ur tiden, Jesus från Nazaret. Han föddes under ringa omständigheter i Betlehem den 25 december omkring 4 före Kristus och dog en smärtsam död på fredagen före sabbaten i det osyrade brödets högtid år 30 efter Kristus och blev således bara 35 år gammal. Han växte upp i en enkel snickarfamilj i Nazaret i Galileen och lärde sig faderns Josefs hantverk. Han stannade i Nazaret nästan hela sitt liv utom de 3 sista åren och levde ett mycket stilla liv. Han blev ensamstående livet igenom. Vi minns honom främst från hans 3 offentliga år. Vi minns honom som en mycket godhjärtad man med särskild blick för de svaga, för de små, för de marginaliserade. Han hade en särskild förkärlek till de sjuka, lidande och sörjande och syndare. Han var inte som de andra skriftlärda och rabbinerna. Han förmedlade inte bara heliga traditioner utan talade helande och förvandlande till dem som bäst behövde det. Och han skilde sig från många andra fromma och heliga män i det att han tycktes inte vara rädd för att komma i kontakt med det orenade genom umgänge med andra människor som kallades syndare. Vi minns honom, för han talade så varmt och innerligt om Gud, om Guds närhet, om Guds kärlek och barmhärtighet, och det blev påtagligt. Han kallade Gud för far, ja till och med Abba, käre lille pappa, och tycktes vilja inbjuda oss människor till samma intima relation med Gud som han själv hade. Den himmelske fadern var för honom som för andra judar helig och upphöjd, men framförallt den barmhärtige och förlåtande guden. Hans sista dagar blev smärtsamma och tragiska. Från att ha varit omgiven av många människor blev han övergiven och ensam. En av hans egna förrådde honom med en kyss. Han blev ifrågasatt i sina anspråk av översteprästen och stora rådet och dömd till döden för hädelse. Hånad och förnedrad dog han på ett kors. Hans goda liv tog en ände med förskräckelse. Han gick ur tiden motsagd och förbannad. Vi lyser frid över hans ljusa minne. Låt oss be. Himmelske fader, vi tackar dig för mannen från Nazaret, för det goda och varma liv han fick leva. Vi tackar dig för allt gott han hann utföra under det korta liv och de få verksamhetsår som blev hans. Vi tackar dig för hans kärlek och omsorg om alla människor, särskilt små, syndare, sjuka och sörjande. Vi tackar dig för den bild av Gud som han gav oss. Vi tackar dig för den förlåtelse han förmedlade och det hopp om evigt liv som han gav oss. Men vi sörjer över det slut han fick. Det var inte rättvist. Och vi frågar oss, varför blev hans liv så kort? Varför fick han inte en så god man leva så länge? Varför måste han dö mitt i livet? Gud, förklara det för oss. Amen. Varsågod och sitt. Ja, tänk vänner. Om det var så här att kristendomen var en parentationsrörelse, att vår enda uppgift var att vårda minnet av en död, det är väl knappast troligt att kristendomen ens hade uppstått, och än mindre att den hade nått till vårt land här i Norden. På långfredagen så bör man stanna upp inför Kristi lidande och död och sörja. Vi ska inte vara rädda för att komma i kontakt med det dramatiska som skedde på långfredagen. Det hade varit dramatiskt för hela mänskligheten och oss alla om det hela hade slutat med Jesu Kristi kors. Jesu liv och goda gärningar hade fått en helt annan betydelse än det har för oss nu. Nu när vi vet att Jesus inte bara dog utan också uppstod. Ja, hans död har också fått en helt annan innebörd. Det hade varit ett uttryck för ett nederlag, ett misslyckande och hade ställt hela hans gärning en helt annan dager än nu. Nu när vi vet att Jesus är uppstånden. Kristendomen är inte en parentationsrörelse utan en korsrörelse. Korset är vår främsta symbol. Det är det därför att genom Kristi död och uppståndelse skedde en avgörande vändning i mänsklighetens förhållande till Gud. Hans liv från födelsen till döden var den yttersta manifestationen av den kärleksfulla och förlåtande Gudens vilja till försoning med mänskligheten. Genom hans död och uppståndelse besegrades mänsklighetens yttersta fiende och förutsättningarna för en vändning av människans öde skapades. Korset är symbolen för Guds offer, för faderns offer av sonen för vår skull och sonens självutgivande kärlek för vår skull. Men korset är ingen enkel och självklar symbol. Det ser man när man iakttar hur olika människor reagerade på korset. Och jag sett det när vi har gjort korsvandring in i Göteborg förr i tiden. När vi har kommit och burit det stora korset. Reaktionerna är olika. Och de första kristna var mycket upptagna av att försöka förstå varför dog Jesus. Och därför så har vi långa passionsberättelser i evangelierna. Jag ska nämna några reaktioner. Den första reaktionen kommer från alla Jesu motståndare, och vi har hört om det idag. Från folket och framförallt från det judiska ledarskapet. Alla skymfade, bespottade, hånade och förbannade honom. En romersk officer deltog inte i smädandet. Annars ironiserade man över honom, över att han har gjort anspråk på att vara Guds son, som nu hängde förnedrad och hjälplös, som en värsta förbrytare på ett kors. Han som inför överste prästen hade gjort anspråk på att vara i en nära framtid, få sitta på Guds högra sida och dela Guds herravälde, skymfades för sin maktlöshet. Man sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu. Om du är Guds son, stig ner från korset. Och överste prästen och de skriftlärde och de äldste gjorde honom till en narrkonung. När de sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin liv till Gud, nu får Gud rädda honom om man bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. Korset för dessa människor var förnedringens symbol. Ett tecken på förbannelse. Att en korsfäste förverkat rätten till sin existens. Och att Gud hade tagit avstånd ifrån honom. Så som det står i 5:e Mosebok. Förbannade var och en som hängs upp på en träpåle. Jesu egen reaktion på det som hände får vi återgivet i evangelierna. Den var lågmäld. Han tiger sig nästan igenom alltsammans. Under själva tortyren och korsfästelsen. Evangelisterna berättar att Jesus istället för ett förtvivlat raseriutbrott och förbannelser som hördes från de andra korsfästa uttalar istället 7 ord. Och det första: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Kvinna, här är din son, där är din mor. Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag är törstig. Det är fullbordat. Fader, i dina händer befaller jag min ande. Även på korset så har Jesus samma inställning som han haft under hela sitt jordeliv. Han bryr sig om andra. Han förtröstar på Faderns omsorg. Endast ett utrop är uttryck för smärta och förtvivlan, och det är övergivenhetens utrop. Slutligen, hur reagerar Gud? Gud var tyst. Det blir särskilt tydligt i Jesu utrop: min Gud, varför har du övergivit mig? Men Gud var tyst. Gud tiger. Den hånande massan tar skriften till hjälp för att understryka hur övergiven Jesus var. Man menade med skriftens hjälp att Gud hade inte brytt sig om honom. I så fall skulle han ha blivit räddad. Men det gjorde ju inte Gud. Gud räddade honom inte från korset. Han sände inga änglar, inga soldater eller någon annan som kunde ta ner honom för att rädda honom från döden. Jesu rop på korset är så att säga klimax, kulmen på själva passionsdramat. Den som genom hela berättelsen från barndomen och framåt omtalas som Guds son och tilltalat Gud som far, ropar till Gud som Gud men får inget svar. Gud tiger. Gud räddar honom inte. Fadern talar inte med sonen. Sonen får inget svar av fadern. Jesus är övergiven av Gud och totalt ensam. En skilsmässa mellan far och son är ett faktum. En skilsmässa i Gud är det som sker. Gud blir den lidande guden, drabbad av korset. Gud är övergiven av Gud på korset. Och det här ropet som Jesus uttalar är citat från psalm 22. Där vädjar den lidande rättfärdige till Gud om sin rätt. Han har trots sin fromhet fråntagits rätten till ett fullvärdigt mänskligt liv till följd av sin sjukdom och sociala nöd. Han ber om upprättelse och hoppas på att Gud ska ge honom det. Och det är precis det Jesus gör. Han är upphängd på ett trä, förbannelsens symbol. Det ser ut som han förverkat rätten till sin existens att finnas till. I sin yttersta nöd vädjar han till Gud om sin rätt. Det är som om han frågade Gud: har jag rätt eller fel? Har jag uppfattat mitt förhållande till Gud rätt eller fel? Är jag Guds son eller inte? Har jag Gud emot mig eller med mig? Har jag gjort rätt eller fel? Och han hoppas på Guds upprättande svar. Men Gud tiger. Fadern tiger. Gud tiger till uppståndelsens dag. Och Jesus, Guds son, dör med övergivenhetens rop på sina läppar. Inför en smädande och ifrågasättande folkmassan så ber Gudasonen fadern om bekräftelse, men får ingen. Gud tiger för vår frälsnings skull. Guds tystnad är det offer Gud ger för vår skull. Gud lider sig igenom sonens död för vår skull, för att besegra genom honom vår yttersta fiende, döden. Försoningens källa är Gud. Gud tiger för försoningens skull. Allt detta, säger Paulus, har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus. Till Gud var i Kristus försonande hela världen med sig. Men tänk om Gud hade fortsatt att tiga för gott. Om Kristus hade fortsatt att vara död. Det är långfredagens drama. När du går hem idag, kanske du kommer ihåg att jag hade en märklig parentation över Jesus. Men tänk också på det märkliga att om Jesus bara hade dött, hade hans död varit meningslös. Om Gud inte talat igen utan bara fortsatt att tyga, hur skulle vi veta att Gud överhuvudtaget finns? Eller tänk om Gud hade tagit ner sin son från korset och överlämnat oss åt vårt eget öde och syndens förbannelse. Gud teg och det gjorde så ont. Så det är en väldig blandning denna dag. Mellan ljus och mörker, mellan mörker och ljus, mellan frågor och svar, mellan övergivenhet och solidaritet. Och du som lever i känslan av övergivenhet, Gud vet vad det är att vara övergiven genom Jesus. Han är med dig. Låt mig få bedja. Jag vill ödmjukt tacka dig, himmelske Fader, och Jesus Kristus, vår frälsare, för dessa dramatiska ögonblick och timmar då separation i själva gudomen skedde för vår skull. Tack Jesus för att du inte flydde undan. Tack Gud för att du fullbordade din plan för vår skull och vände vårt öde från död till liv. Herre, fyll oss med respekt och tacksamhet för korset. Amen.